Sportbladets Premier League-podd ska såklart handla om Ole Gunnar Solskjær, Manchester United och framtiden då för de röda i Manchester. Vi ska dessutom prata om toppstriden, segrarna för Liverpool, Chelsea och Manchester City, och dessutom ta en titt på bottenstriden. Och nu börjar podden. Ja, där har ni det. Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto finns med mig i studion. Frida finns med från London. Vi säger grattis på födelsedagen, Frida.
Tack så mycket.
Grattis.
Tack. Varför säger jag tack?
Du försöker ta åt äran för det också.
Säger man varsågod ifall man liksom...
Måndag morgon här, vet du. Total förvirring. Och det blir väl en bra segue då in till dagens första ämne. Vi måste ju börja med det som har hänt i Manchester. Ole Gunnar Solskjær efter... Alltså chockförlusten verkligen mot Watford, överkörningen, blev sista spiken i kistan, måttet var rågat, välj vilken metafor ni vill. Bägaren rann över och det gick helt enkelt inte att ha kvar Ole Gunnar Solskjær, även om känslan hela tiden har varit att ledningens plan, Woodwards plan, Glazers plan var att ge Ole Gunnar Solskjær den här säsongen och sen se över situationen. De gav ju honom ett treårskontrakt, gubbevars, för bara, ja, vad är det? 2 månader sedan.
Ja, i juli, va?
3 månader sedan. 4 månader sedan. Ja, tiden är fort.
Ja, jag tänkte. Ja. Mike Fielden fick ett nytt nyligen.
Det är minusgrader, det är snart.
Har inte du sett de här julpynten och sånt där när man ser det ute på stan än, liksom, yes. Att det är -4 ute.
Ja, jo, det, framförallt det noterade jag, att det, ja, det var fruktansvärt kallt. Ja,
det var inte nådigt idag. Nej. Men alltså, bara så här, spontan känsla bara på tajmingen, såklart det är oundvikligt. Men alltså, sättet de hanterar det här på, att de har ett landslagsuppehåll att liksom göra någonting på. Och det är då liksom precis dagarna innan match. Det plötsligt sipprar ut och i Manchester Evening News att ja, Ole Gunnar Solskjær kommer få sparken förr eller senare. Ungefär så. Ja. Och sen då så kommer den här liksom fullkomliga kollapsen och sen är det helt kört. Och så sitter de här med, ja, det är väl Fletcher Carrick interim lösning.
Ja, det är ju match imorgon, så att någon måste ju ta hand om.
Michael Carrick är det väl.
Det är Michael Carrick som kommer få ta det. Och det är ju också en alltså, vi ska inte jämföra, det är ju hans första match liksom, som huvudtränare då för Manchester United, men också en spelare man tyckte mycket om, en person som är väldigt populär i laget och har varit under jättemånga år.
Vem mer var det? Ole Gunnar Solskjær väl också. Men nu är det väl en interimlösning, så är det väl svårt att liksom döma på det här viset. Men sen liksom tajmingen på alltihopa blir så konstigt när du har haft ett landslagsuppehåll, så är det ju. Men
hela problemet är ju att det är ju så uppenbart att Manchester United har ingen plan B. De har säkert fortfarande inte en plan B. Nu jobbar de ju på en och försöka lösa någon tränare. Det ryktas fortfarande starkt om Brendan Rodgers, även om han dementerar alla påståenden hela tiden. Och så ryktas det även om Mauricio Pochettino, som ska vara ganska trött på sin situation i PSG och ska vara öppen för att lämna nu mitt under säsong redan. Men det är ju här man på något sätt hela tiden landar, att det är ju ledningen i Manchester United som har gått snett de här senaste åren. Att de inte har haft bättre timing, att de inte har kunnat se saker som känns som att alla vi andra har sett betydligt tidigare. Och faktiskt, ja, alltså ha en backup-plan. Det är ju det som har gjort att de har hamnat i den här situationen. Och enda anledningen till att jag kan tänka mig att, ja, varför de då väljer att blunda för Solskjær exempelvis och fortsätter att ge honom nya kontrakt, det måste ju vara att man har väldigt svårt att erkänna att man har gjort ytterligare ett misstag. För att hela fotbollsvärlden tittar ju alltid på Manchester United och vad de gör. Och har man redan gjort så många misstag, så kanske man vill klamra fast vid förhoppningen att Solskjær möjligen skulle kunna få till en mirakulös helomvändning. För att han har ju också levererat en del bra resultat. Men de flesta har kunnat se att det har inte skett på en kontinuerlig basis. Och det har inte heller skett genom, ja, alltså en balanserad ett balanserat spelsystem, särskilt inte nu på den senaste tiden när han har fått in alla de här yttrarna och stora stjärnorna, och så ska han försöka få till då att alla lagdelar sitter ihop. Där märktes det ju att han tog sig vatten över huvudet. En uppgift som jag tyckte var som jag fick till mig, som jag tyckte var oerhört intressant, det var att han tydligen ska ha lämnat över majoriteten av de taktiska grubblerierna, eller vad man säger, till Kieran McKenna som är assisterande tränare. Och det säger ju ganska mycket att, jaha, okej, om inte han har basat över det, det ska även vara, eller det påstås att Solskjaers man management kanske inte heller är så bra som man har trott tidigare. Ja, alltså då finns det inte så mycket att hämta längre. Så att absolut, Manchester United skulle ha gjort den här förändringen tidigare. Det är väl också viktigt att säga att det var inte fel att ta in honom från första början, för att han gjorde ju väldigt mycket bra där under det första året. Just det här med att klubben hittade tillbaka till sitt DNA, det låter ju så himla klyschigt, men det är ju faktiskt sant. Han förbättrade kommunikationen mellan akademin och seniorlaget. Så att han lämnar ju inte som en total... Alltså, det är inte totalt fiasko för Solskjaer, det är bara att han har begränsningar, och de flesta såg de begränsningarna tidigt, men Manchester Uniteds ledning gjorde det inte.
Alltså också på något sätt, när man ser den här avskedsintervjun, bara det faktum att han som sparkad tränare gör en avskedsintervju med klubb-tv, det är ju i sig anmärkningsvärt. Men man förstår ju nästan den liksom, sentimentala delen av en, förstår varför man inte kunde sparka karen heller liksom. Så mycket han uppenbarligen bryr sig om Manchester United, hur mycket han älskar Manchester United och hur mycket han vill att det här skulle bli någonting bra.
Ja, det är klart, det här var ju hans drömjobb, och för alla supportrarna så är det dröm tillsättningen också, att få en gammal legendar som älskar klubben, som är lika gärna hade kunnat stå liksom i på borta sektion på Vicarage Road den här, det kanske inte är gjort, men ni förstår vad jag menar. Alltså som verkligen brinner och känner för den här klubben, motsvarande det som supportrarna känner. För så är det ju med Ole Gunnar, och det är ju drömtränaren. Det var ju det som var för Guardiola i Barcelona. Det är ju drömmen för alla att få den, när det bara klaffar på det sättet. Och det är liksom värt ganska mycket, det är ju värt en chansning, det är ju värt en extra chans. För att kanske nå dit. Sen att det på något sätt utnyttjades, skulle jag vilja säga, utav Glazers lite grann som en ursäkt för att inte göra jobbet ordentligt. Utnyttjade supportrarnas och läktarnas känslomässiga relation till Ole Gunnar för att, ja, men han fick på något sätt klä skott för deras medelmåttighet. Lite grann. Han blev som en mänsklig sköld för dem. I motgångar så kunde, ja, men kritiken riktas ditåt, men de visste att han på något sätt hade en känslomässig relation med supporterna, så att det blev ett tacksamt filter. För dem räcker det ju med att ta en fjärde plats, kvalificeras för Champions League som de gjorde förra säsongen.
Få sina cash.
Och nu när det ser ut att kanske eventuellt inte bli så, eller riskerar att inte bli så, i alla fall med den här formen som man har, ja, men då agerar man. Men det är oerhört reaktivt, och det är inte utifrån att på lång sikt återetablera sig som ligans bästa lag och den stora dominanten i Premier League. Det är inte, det är såklart att de vill att det ska bli så, men det är inte den stora målsättningen. För jag tror inte att de har en sån masterplan någonstans i framtiden att återuppbygga det här till vad det en gång var. Och då har Ole Gunnar varit väldigt tacksam att ha som scapegoat för vart projektet Manchester United har hamnat.
Det är en glad och naiv gutt som har suttit där. Liksom, lite,
ja, men han har ju också haft ett drömjobb. Så det förstår man ju att han tackar ja till allt som kommer. Han är ju, och att han ville att det skulle funka, men han var inte byxad för uppgiften. Alla som stod runt omkring kunde se det. Även Manchester United-supporterna har sett det länge.
Sen ska det ju sägas att den här förlusten mot Watford, såklart att det är rätt att han får lämna, sen kanske borde skett tidigare och så vidare. Men det är ju inte bara Ole Gunnar Solskjær. Jag ska väl vara transparent nog och säga att jag såg inte matchen live utan såg i efterhand. Men man satt ju bara och var mörkrädd. Jag bara liksom, vad är det som händer?
Det är ju det som blir intressant också. Alltså för så har det ju låtit här borta också, att nu när Solskjær väl är borta så riktas ju all uppmärksamhet mot spelarna och ledningen då. Och sen så skiftas man om då att beskylla dem också för den här situationen som klubben har försatt sig i. Och det är väl klart att man ska kunna begära mer av spelarna, och särskilt att de inte ska göra löjliga misstag. Och Harry Maguire kan vi ju prata om i all oändlighet. Ja, det märks, alltså han har ju tappat huvudet i klubblaget då, för att i landslaget funkar det ju fortfarande.
Det var ju. Å andra sidan inte något jättespännande motstånd i landslaget.
Nej, absolut inte. Men här blir det ju i alla fall väldigt påtagligt att det är ju någonting som inte stämmer, särskilt där vid det andra gula kortet. Alltså själva touchen är ju jättedålig, och sättet han försöker rädda upp det på är ju fullständigt
bedrövligt. Trekvartista Harry Maguire ska försöka liksom ta in sin liksom inre spelfördelare, och det bara blir...
Det är väldigt, det är väldigt mycket så som jag ser framför mig att det skulle se ut om jag stod där med bollen. Det är exakt vad som skulle hända. Jag skulle få den lite för långt ifrån mig, och sen skulle jag ta ett kort när jag försöker rädda upp situationen.
Men
och frågan är då, hur mycket ska man beskylla dem för det här, alltså spelarna? Ja, det är väl klart, alltså att om stämningen blir... Det sägs ju att en av de grejerna som andra spelare ska ha varit irriterade på, det ska ju ha varit då att Maguire har spelat så här mycket, även då när han var skadad, och att han till och med fick plats i startelvan även då. Och Eric Bagie är ju en av de här som ska ha vädrat sitt missnöje öppet och ifrågasatt i omklädningsrummet under en genomgång varför Maguire spelar när han är skadad. Vet vi ju också att Bagie är ju inte en komplett mittback han heller, men det ska ju tydligen ha varit sådana grejer som då har gjort att det liksom har bildats grupperingar i omklädningsrummet. Jag tror helt enkelt att när det sker, då är det nog väldigt svårt att få till bra insatser, alltså kollektivt. Jag tror det bara blir att man har en liten obehaglig stämning kanske i kroppen, när man, eller obehaglig känsla i kroppen när man går ut på planen. Man får inte till samarbetena överhuvudtaget. Så att, jag tycker ändå det är svårt att skylla på spelarna, även om såklart man ska begära mer av ett gäng individer som får så pass mycket betalt och har så pass mycket kvalitet också, att de ska ju ändå kunna kämpa betydligt mer. Men ja, det är väl att själva situationen har gått för långt. Det är ju den enda slutsatsen man kan dra egentligen av det här.
Alltså, man ska ju väldigt, väldigt spännande att se om nästa tränare som kommer in kommer låta Harry Maguire behålla kaptensbindeln.
Men ska Bruno Fernandes eller Cristiano Ronaldo, är någon av dem då som ska ha den?
Liksom? Alltså, det är jättesvårt att veta. Jag kan ju spontant känna att, liksom, att ge Bruno Fernandes den binden kan vara ett smart drag, av liksom anledningen att Bruno Fernandes uppenbarligen inte kan agera andra fiol. För att det såg man under EM när han spelade med Cristiano Ronaldo, att han var otroligt osynlig. Då har man sett sen Cristiano Ronaldo kom in att han på något sätt blev en andra fiol. En kaptensbindel på honom har kanske kunnat lyfta honom och visa att jo, du måste vara med och leda det här laget på det sättet du gjorde förut, även om din stora idol spelar med dig. Så där skulle kunna vara en liksom psykologisk, alltså att skicka den binden till honom på det sättet. Men jag tänkte ju mer snarare på just i och med den effekten Harry Maguire har, den formen han har just nu, att kommer han fortsätta vara lagkapten med nästa tränare?
Vi måste spekulera lite också.
Och det här var inte spekulation, menar jag.
Vi måste spekulera, vi måste upp med lite namn här kring vem som tar över på lite längre sikt i Manchester United.
Hur många sekunder tror ni att telefonsamtalet med Zinedine Zidane varade?
Nej, det var inte många sekunder. Han är väl mer ute efter ett franskt toppjobb, oavsett om det är landslaget eller PSG. Mm. Men jag är ju lite, jag hade kunnat tänka mig att det blir Pochettino och så går Zidane in och tar över där istället, att man får till den kedjereaktionen. Och jag tycker att Pochettino, ja visst, det har inte gått så där jättebra för honom nu att integrera de stora stjärnorna i PSG, men det är ju också ett annat typ av jobb. Tuchel hade ju det likadant egentligen, då hade ju inte han, det var ju innan Messi, men ja, han lyckades väl inte till 100% där och hade konfrontationer med ledningen och sådär, och går sen till Chelsea och få rätt på allting där inom loppet av 7 dagar eller vad det var. Jag kan ju tänka mig att Pochettino hade kunnat göra någonting liknande. Jag tror faktiskt att jag hade föredragit Pochettino framför Brendan Rodgers. Jag hyser jättestor respekt för Brendan Rodgers som fotbollstränare. Men någonting, alltså en känsla i mig ändå säger att Pochettino kanske hade varit det bättre valet.
Känns ju som en win-win-situation för alla om din kedjeeffekt skulle gå in, liksom Frida, alltså Pochettino, ja. United.
Ja. Och man vet ju också, att, ja. Ja, men, och vet ju också att Alex Ferguson älskar ju Pochettino och ville ju ha in honom redan 2018. Men då gick de ju för Mourinho istället. Och man tänker, nu har ju Pochettino ännu mer erfarenhet och har jobbat i en storklubb och så här, alltså en riktig storklubb, ursäkta. Alltså nu, så att ingen Tottenham-supporter blir förbannad, men jag menar liksom en klubb där det är så många fler större stjärnor som man måste hantera. Nu har han ju fått känna på det också, så att ja, vi får väl se hur det blir, men jag tycker att han hade varit ett bra alternativ i alla fall.
Alltså Erik ten Hag slänger ju upp här igen.
Men det verkar, han verkar ju inte alls intresserad av att lämna Ajax.
Precis. Han verkar ju intresserad, men det kommer inte ske för oss till sommaren i så fall. Det är det som är problemet.
Då och då är frågan, vänta in ten Hag är inget dumt alternativ heller, för jag förstår inte hur han fortfarande kan sitta där han gör. För att
han sitter ju där och gör för att han trivs väldigt bra.
Jo, det gör han, men det är en så pass fruktansvärt bra tränare att varför inte liksom Barcelona slänger varenda liten liksom sms-lån de har på honom, kan inte jag förstå, i ett sånt läge de var till exempel.
Jag tror det är ett problem också med den här hierarkin som finns nu, eller liksom tränarpyramiden. Det finns så himla få topptränare idag, och jag tror att Erik ten Hag, att det kan vara vissa klubbar som känner att ja, men Ajax har gjort fantastiskt arbete där och de går jättebra i Champions League och så. Men att det fortfarande finns en del sådana här tvekan kring hur kommer han göra sig på den här klubblagsnivån, så att säga, eller vad ska man säga, liganivån och där pressen är... Alltså pressen är väl större på ett helt annat sätt. Du har många fler ögon på dig. Jag tror kanske att vissa känner sig lite sådär rädda för att kasta sig in i det där och satsa på honom. Men jag håller med. Jag tycker ju ten Hag, han är ju verkligen the real deal. Det har han ju visat nu de senaste åren.
Ja. Och sen är det ju frågan så här, hur mycket behöver Manchester United bygga om egentligen? Det vi vet att Pochettino är oerhört duktig på, det är att bygga ihop ett lag. Bygga en stämning. Vi minns vad han gjorde i Southampton och tog upp dem från Championship till Premier League och byggde det superstarka laget.
Och var ju duktig också när han gick till Tottenham sen och bara rensa ut en massa spelare. Han var ju helt kall. Ja, skoningslös verkligen. Och det visar att han kan ju ta tuffa beslut. Det är ju inte att det är ingen mesig karaktär som kommer in.
Nej, det är det verkligen
in, och det är
inte
det som behövs.
Och jag menar, nu är han i en situation som jag tycker passar honom väldigt dåligt. Vet inte vem, det kanske är Zidane som passar, som är den enda som skulle kunna...
Passa
i PSG, för det här födelsedagskalaset som de håller på med där borta med kompisgäng som... ja, men du vet, håller på. Det verkar ju vara sån otroligt dagis med superstjärnor.
Det finns för sig en tränare skulle kunna ta det också, det är Ancelotti.
Ja, men då blir det ju mer... Alltså
Jag känner att hans tid är förbi.
Ja, precis. Ja. Det Zidane gör är ju att han kliver in och faktiskt är den större stjärnan. Och är ganska ruthless han också i sitt sätt att...
att fransk coacha. Fotbolls största spelare.
Jo, alltså såklart Zidane hade varit en perfect match för dem. Men om man tänker tränare som liksom passar i en sån lekstugemiljö... Så här, Carletto är ju liksom arketypen av det. Det är liksom hela
han har ju varit där, men han har ju gjort det där.
Han har redan varit i PSG och gjort, men det var ju inte en lika stor lekstuga på den tiden. Det var ju för sig en lekstuga då med, men inte riktigt. Nej, riktigt som nu kanske.
Det blev ju, då fanns ju Zlatan där.
Ja,
och då handlade det om Zlatan. Då var det ju Zlatan.
Vem är det Zidane har lärt sig allting från också? Jo, Carlo Ancelotti. Så att det är ju liksom, det är den skolan. Såklart en sån tränare som ska träna ett lag som PSG. Pochettino är ju misplaced där, så är det ju.
Ja. Ska vi säga någonting mer om matchen? Det var lite kaosigt runt straffsituationerna. De klarade sig med blotta förskräckelsen då. Manchester United, och sen så dröjde det väl en kvart eller någonting, sen satt ettan ändå.
Alltså och... så här, McTominay som bara snubblar in liksom. Alltså, det är så symboliskt.
Var jag Bruno Fernandes precis innan, alltså, det är ju... för ballongboll han skickade upp. Alltså, det, ja, var det, ju bara, det var ju humoristiskt. Sen tyckte jag det kändes lite grann som att man såg samma mål om och om igen. Alltså när Watford gjorde mål. Mm. Så var det lite grann som att det var liksom samma situation om och om igen. Och klart där på slutet så är det ju för att Maguire blir utvisad såklart. Och att det har en stor inverkan. Men ja, det var bara... Det var nog det sämsta man har sett ändå av Manchester United. Särskilt då första halvlek var ju...
Första halvlek var... Ja, det var bland det sämsta man sett överhuvudtaget den här Premier League-säsongen, skulle alltså, jag säga.
Men man vi har pratat med förut att det är få klubbar som gör oss så liksom irriterade, fast vi egentligen inte liksom har liksom är känslomässigt alltså jag investerade i dem som Manchester United när man ser dem liksom, att men det ska inte kunna se ut så här, och så blir man nästan arg. Det var ju den känslan man hade i den här matchen, att man mådde ju dåligt av att se liksom.
Nej, men Matic blir ju liksom överkörd av Cleverley på mitten. Det ska han inte behöva bli.
Just Cleverley av alla också som går in och dominerar mot United.
Skönt för Sarr också få revanschera sig där med sitt 2-0-mål. Det var ett fint avslut. Det var ju betydligt bättre än
de där två straffarna. Det var två riktigt svaga straffar. Verkligen.
Man tänker egentligen att man vill ge De Gea lite cred, men det är ju rätt svårt på den typen av straffar. Det var väl bra att han räddade. Tre straffräddningar nu den här säsongen. Det är ju, herregud, det är ju fler än vad han
har hela sin karriär.
Senaste årtiondet. Ja.
Också symboliskt att det är typ Donny van de Beek och Jadon Sancho som kanske lyser mest i United också i den här matchen där, som blev Ole sista också.
Ja, precis. Och där är det ju en period där det känns som att Manchester United ändå tar tag i matchen igen. Och för ju verkligen spelet och får in det här viktiga reduceringsmålet. Och det är ju faktiskt, sen är det ju Maguires röda kort som tar luften ur det på slutet.
Det är ju det som är grejen också, att det finns ju så himla mycket att ta av här i Manchester United. Så vem som helst som kommer in måste ju verkligen känna, alltså gud vilken guldgruva man sitter på här med alla de här stjärnorna. Man ska bara få till balansen rätt också. Och då ska man ju liksom kunna vara med och konkurrera där uppe. Eller man bör ju det med ett sånt typ av spelarmaterial. En shoutout till Ranieri också, som såg också otroligt glad ut i sin postmatch-intervju. Och det är ju inte konstigt. Men han var ju så, för senast man såg honom, det var ju då efter mötet med Arsenal där, som inte slutade särskilt bra för hans del. Då var han ju fruktansvärt arg istället och tyckte ju att Arsenal inte var riktigt schyssta där vid målet och inte gav tillbaka bollen. Men nu var han desto gladare. Och det ser ju rätt så... Ja, jag börjar undra nu just med tabellen. Man pratar ju jättemycket om det. Men jag är ju fortfarande lika... Jag har ingen aning kring vilka lag som faktiskt kommer att åka ur till slut. För att det fortsätter vara... Alltså flera lag som verkligen visar att de kan prestera och plocka tre poäng. Så att det lär bli väldigt tajt där nere, tror jag.
Du sa att vi var genuint orolig för Watford förra veckan. Det var vi allihopa i och för sig. Så att det, och så vinner
de
4-1
mot United. Ja, men det har man ju känt. För att tittar man på det laget så är det ju vissa individer som sticker ut och som liksom är bra fotbollsspelare. Men de har ju också ett gäng som men man tänker att det där är ju ingen hög kvalitet. Och särskilt den känslan har man väl egentligen haft i deras försvar och sådär. Mm. Att de har saknat en del. Men ja, 13 poäng nu. Det är ju... Det är ju inte fy skam ändå.
Nej, och det var flera som tog poäng där nere i botten i helgen. Vi ska komma till det alldeles strax här. Men vi ska först förbi Anfield och mötet mellan Liverpool.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Well, Arsenal. Arsenal som kom till den här matchen då med vissa förhoppningar då efter fin form de senaste veckorna. Ett jättefint facit. Är väl hela ligans bästa lag poängmässigt sen de där Man tog sin första seger då efter att ha förlorat de tre första omgångarna. Men det blir ju tydligt också att Arsenals spelschema här emellan har varit ganska gynnsamt. De har också fått bollarna att studsa sin väg under en del av minns till exempel Watford-matchen eller Crystal Palace-matchen. Här var det Liverpool som tog tag i matchen, dominerade den och vann med 4-0, och det kunde blivit ännu mer om inte Ramsdale hade haft ytterligare en sån här dag på jobbet där han räddar otroligt mycket och är liksom förgrundsgestalt för det här Arsenal. Men i övrigt fanns inte sådär jättemycket att hämta för Arteta.
Nej, så var det ju, och för jag är inte förvånad egentligen. Jag tycker att man har känt detta i kroppen också, att Arsenal har kommit en bit på vägen, men de är absolut inte de är inte kompletta på det sättet. Och då tänker jag inte minst på att det faktiskt har funnits några matcher längs vägen fram här där de inte imponerade särskilt mycket. Alltså mötet med Crystal Palace där de räddar poäng med, eller Lacazette rättare sagt räddar poäng med ett par sekunder kvar bara. Den hade de lätt kunnat förlora. Ja, ett par matcher helt enkelt där man liksom har sett att ja, de behöver nog lite mer tid på sig ändå för att liksom verkligen sätta det här på plats. Och här märks det också att de är lite för naiva. Jag tänker redan efter ett par minuter så tar ju Ben White bollen och så försöker han avancera rakt upp i planen centralt. Och springer ju rakt in i, ja men det är väl Mané först och sen får Oxlade-Chamberlain bollen. Och där blev det ganska tydligt att man kan inte riktigt göra samma saker mot Liverpool som man gör mot Norwich och Burnley och ens Aston Villa. Det funkar helt enkelt inte. Och sen så hade man ju då Tavares där, hans passning, ja, som ledde till Jotas utökning efter pausvilan där. Det var ju liksom ytterligare ett exempel på att ja, här var ju Arsenal alldeles för naiva och orutinerade egentligen. Och det är klart att de första, vad är det, de första 25 minuterna och sådär, så hade de ju möjligtvis kunnat skapa något, och Saka fick ju en del möjligheter där på högerkanten ändå, hade möjligtvis liksom kunnat få till någon chans. Men där ser man också i avslutningslägena när han liksom kommer på sista tredjedelen att han ofta tar fel beslut också, och det hänger väl också samman med hans ålder. Så att nej, Liverpool större och starkare, men det man minns mest, eller det jag minns mest från den här matchen, det är ju verkligen där liksom Premier Leagues två mest emotionella tränare ryker ihop längs sidlinjen, Klopp och Arteta. Det var, det såg ju nästan ut, så hade de inte hållit undan Arteta där, det är frågan om att hade sprungit upp ända fram liksom. Och han var, ja, de var riktigt med i matchen båda två.
Så är det ju, det var ju verkligen Arteta som var det mest uppeldad av de två. Klopp.
Ja,
Klopp är ju liksom
känslorna utanpå kroppen.
Ja, men hela tiden vid sidlinjen. Det är ju väldigt mycket svära till höger och vänster och skälla på fjärde domare och så vidare. Och även en och annan passning över på andra. Avbyta bänken också.
Men frågan är också Mané, alltså det var ju nästan så att han hade dragit ett par energidrycker innan avspark. Han var helt övertänd.
Det är inte första gången han är lite övertänd så där. Det har vi ju sett många gånger. Däremot just den där situationen var ju ingenting egentligen.
Nej, det var ju inte den värsta. Den värsta var väl Ben White.
Ja,
där
precis.
Hade jag kunnat förstå det med.
Ja, precis. Det fanns ju andra situationer, men det var väl generellt att de var liksom sura på Mané, och att han hade legat och skavt där på Ben White, och att de hade några tuffa dueller innan. Men jag lyssnade på Carlton Cole, gamla West Ham-anfallare.
Det var länge sedan man hörde hans namn.
Ja, i BBCs podd här om den här matchen, och han sa att han menar ju på, för många menar då att Arteta gjorde det här, bland annat Erik Niva var inne på det i Viasat-studion, att det här har Arteta planerat, därför att han vill visa att vi kommer inte hit och är rädda, vi kommer hit och står upp, vi är ett annat lag nu, för att Arsenal liksom traditionellt har åkt och liksom vikt ner sig lite grann mot storlagen. Medan Carlton Cole var med på att det här är det sista du vill på Anfield. Du vill absolut inte driva upp känslorna och öka ljudnivån här inne och liksom röra upp känslor här inne, för att det är det värsta som kan hända, för att Liverpool som blir taggat och ett Anfield som blir liksom taggat och Klopp och så vidare, liksom den här intensiteten som höjs, det är ju det Liverpool lever på. det är ju det, så det är, han menar på, det är det sista stället i England du ska göra så, ja,
fast
på.
Jag tycker ändå att det kan, alltså det skickar ändå en ganska bra signal. Oavsett, alltså såklart, även ett Liverpool som inte är tack, bara på deras generella kvalitet så hade de kunnat vinna en match mot Arsenal med 4-0. För så pass bra är Liverpool idag. Så att jag tycker ändå att det här skickar en bra signal att Arsenal på ett annat sätt. Jag tycker inte det är någon kris att man förlorar den här matchen på det sättet man gör. Det är ingenting att börja liksom ifrågasätta någonting av vad de håller på med. För att det är en skillnad just nu. Liverpool, Chelsea, City är ett ganska stort snäpp före alla andra. Och Arsenal är fortfarande på väg någonstans, men jag tycker fortfarande de är på rätt väg sett i vad de gör nu. Det här är ju inte någon kris att man tappar det här med 4-0 liksom.
Jag är nog ändå inne på Coles linje där ändå, alltså sett till att det är nog, alltså jag tror ju det skulle ju kännas konstigt. Nu har jag ju inte hört Niva, alltså vad han sa, men
nej.
Jag vet inte om jag tror liksom, det är ju mest att Arteta är han är en oerhört emotionell människa. Det märker man ju, alltså det är så tydligt liksom när man pratar med honom på presskonferenser och sådär, att han har väldigt svårt att hålla vissa saker inom bord. Så dessutom tror jag väl att Klopp, jag tror inte han är sådär jättepopulär bland hos de andra, för att han är ju väldigt, han säger ju väldigt mycket saker, han har väldigt mycket åsikter kring allting och är ju inte rädd för att uttrycka dem, så att jag tror nog att det handlar mer om det, att Arteta blir förbannad för Klopp liksom, ja, vad det nu än var han sa, han sa ju någonting om. Ja. Ja, så, men
sen ska
han
nog vara glad att hans assisterande höll tillbaka det där, för Klopp, ja, är en jättemänniska. Han är stor som ett hus och det känns som att han kan också bli arg emellanåt.
Ja. Men jag tror ju de flesta, alltså, Arsenal-supportrar och sånt, Arsenal har haft det väldigt tufft mot Liverpool de senaste åren. Alltså Klopp har ju hur många segrar som helst mot Arsenal, så att jag tror inte att det var någon som hade trott att Arsenal skulle åka till Anfield och styra och ställa. Absolut inte. Det är ju ett bryskt uppvaknande det här. Det är ju precis det är. Och nu får man bara liksom se till att inse att man har kommit en bit på vägen. Man är absolut inte ända fram. Och så får man bara försöka jobba på och fortsätta på samma linje.
Mm. Jag ska bara säga några fina mål som jag ska nämna. Jag gillar framförallt den framnickningen från Jota till Mané i, vad är det, 3-0-målet eller 2-0-målet. Minns inte exakt vilken hon kom.
Det var väl Jota som gjorde 2-0-nollan där.
Ja, just det. Precis.
Det var ju för sig jättefint också. Den är så otroligt tydlig den situationen.
Ja, precis.
Man bara väntar in alla och sen...
Men just den omställningen där det går så fruktansvärt fort. Och han, jag vet inte hur han får sån fart på den nicken fram. Han, alltså det blir en djupledsboll till Mané som han nickar vid mittcirkeln ungefär. Det, för mig är matchens prestation den nicken. Jag fattar fortfarande inte hur han får sån fart på den.
Mm. Och det var väl 3-0-målet, för sen var väl Minamino, det var hans första touch, va?
Ja, första touch.
Jag måste väl adressera det här efter att det var ju så man liksom, när man liksom överröstes av liksom Twitter-mention så fort Minamino gjorde mål, att nu är du glad liksom. Mm. Jag är dock så här, jag hade ju hellre sett honom inte passa med ett öppet mål när Japan mötte Oman borta i VM-kvalet här under landslagsuppehållet. Blev helt galen på honom. För då hade han liksom ett helt öppet mål. Och så på den här klassiskt japanskt vis väljer han då att försöka slå in en sorts liksom djupledsinstick åt sidan, för han tror att det kommer en annan kille där. Och bollen bara går ut utanför. Det är helt oförklarligt.
Herregud.
De vann matchen till slut, men det var liksom på håret.
Och... Men det blev ju ändå några minuter av en sällsynt japansk duell där på kanten mellan Minamino och Tomiyasu. Och det har man ju inte sett så många gånger.
Har vi någonsin sett det i ett Premier League-sammanhang?
Jag vet inte. Jag kan inte...
Jag funderar på när vi skulle kunna haft. När Kagawa var... Ja, de spelar väl samtidigt. Kagawa och Yoshida till exempel, tänker jag.
Det är väl
olika...
de två, liksom, Leicester.
Innan Motto kan vi gå tillbaka till Arsenal också, men han var ju inte heller på den nivån. Nej, jag tror inte vi har sett en hel japansk... Jo, Okazaki måste ju ha mött Yoshida någon gång.
Ja.
I något straffområde. Det måste ju ha hänt, tänker jag.
Måste ha hänt.
Ja, det måste du ha gjort. Ska nämnas från den här Oman-matchen också att den stora behållningen var ju faktiskt Brighton-japanen Kaoru Mitomas... andra halvlek, fantastiskt bra. Det var han som i princip låg bakom alltihopa. Mm. Vill jag bara nämna.
Det tycker du ska. Men några stats också. Trent Alexander-Arnold nu 9 assist på sina 6 senaste matcher. Inklusive landslagsuppehållet då.
Det är ju helt galet.
Det är rätt mycket. Och Van Dijk då med sin tredje match 53 match obesegrad på Anfield. Han har fortfarande inte förlorat en fotbollsmatch på Anfield.
Det är få spelare som ändå liksom gör skäl för så mycket sån här liksom svit statistik som Virgil van Dijk. Man lyckas alltid hitta någonting på. Han har inte passerats på så här många år, eller han har inte gjort det här och liksom sådana saker. Mm. Väldigt ofta det sägs om van Dijk.
Vi går vidare därifrån då. En trio matcher i rad där som jag har döpt till No Striker No Problem. Och No Striker No Problem del 1 hittar vi i Leicester mot Chelsea. Där Chelsea vann komfortabelt med 3-0.
Om alla backar kan göra mål så behöver du inga anfallare, tänker jag.
Nej, precis. Det är alltså Rydiger och Kanté slår till. Dessutom så kunde de ju haft 3 mål till. Jag tror, hade de 3 bortdömda mål för offside, Frida? Mm.
Ja, det var väl någonting som...
Och då var inte ens Timo Werner på planen.
Nej, precis. Nej, men det här var ju... alltså, Leicester gör ju ingen bra match. Så kan man väl summera det. Chelsea, som ju har varit väldigt, väldigt framgångsrika med det här, alltså att både skjuta fram Chilwell och Reece James, fortsätter göra det i den här matchen. Särskilt Chilwell som kom väldigt högt upp. Och Jorginho levererade ju några riktigt fina passningar fram till honom. Det var bland annat en passning där han precis inledningsvis av matchen, där han ju drar ett avslut i ribban. Och det är ju lite speciellt för Chilwell att komma till King Power Stadium, för att herregud vad han buas ut varenda gång han rör bollen. Han är inte populär, om man säger så. Ja, och jag tyckte helt enkelt att Chelsea hade väldigt bra kontroll på den här matchen. Kanté dock var man ju nära, och alltså innan han gör det här målet så kanske man tyckte att i vissa situationer, så särskilt då när Jorginho levererade en boll i djupled, så att jag tänkte att du behöver liksom inte sikta på Kanté, liksom att han ska komma i de positionerna för mål, men så gör han ju det här mäktiga målet där till 2-0, och så kändes det väl lite grann som att det intressanta är att efter den här matchen, alltså som slutade 3-0 och andra halvlek, jag tyckte jag också det kändes som att Chelsea fortsatt hade hyfsat kontroll, även om Rodgers försökte få till en förändring genom att plocka av Lookman och Barnes och sätta in James Maddison och Iheanacho. Och man ser ju ibland, alltså när Leicester väl kommer fram till sista tredjedelen, man kan ju ändå se att de har kvalitet, och man kan inte stå och slumra heller när man möter Leicester, eftersom att de ändå har liksom individuellt skickliga spelare. Men när de saknar Thielemans, som i den här matchen, jag tror det också bidrog till att de inte riktigt räckte till här. Men för Chelseas del så var det intressant att se Tuchel. Alltså Tuchel var nästan mer nöjd efter mötet med Burnley, där de tappar poäng, jämfört med den här matchen. Och det enda jag kan förklara det, det är väl i så fall att Chelsea ibland slarvade lite. Att det kändes som att ibland när de vann, tog tillbaka bollen från Leicester, så slarvade de bort det direkt, alltså läget. Och så såg man hur Tuchel fick liksom ett nervsammanbrott då längs sidlinjen när de gjorde det här. Så att trots att de ändå drog in så här pass många mål och ändå vinner komfortabelt, så märker man att han känner att det finns fler saker de behöver fila på. Alltså för att allting ska stämma i anfallsspelet. Men det är ju självklart att både Chilwell och James är ju en jättestor del av just anfallsspelet. Och jag menar Thiago Silva, vilken skillnad det är när, alltså på mittbackar, när man ser Thiago Silva så följsam han är hela tiden med och håller stenkoll på Jamie Vardy. Och skulle det vara att han missar, ja men då finns det någon som täcker upp för honom, alltså som Rydiger eller Chalobah. Och ja, den backlinjen är ju en oerhört stor bidragande faktor till att Chelsea känns så oerhört stabila. Så att ja, en bekväm ledning, tänkte jag säga. Det är ju inte så jättebekväm, men de ligger i en bekväm position i alla fall i tabellen och har ju fortsatt ledningen där med 3 poäng framför City.
Ja, alltså Chelsea har då med en ny nolla hållen då fortfarande bara släppt in 4 mål den här säsongen i ligan.
Det är sanslöst.
På 12 matcher. Det är
Men det är väl just det här också att Tuchel, att han inte är nöjd. Det är det som gör också att man känner att Chelsea mycket väl, att det här mycket väl kan hålla hela vägen, för att han är som perfektionist och jag tror liksom att han kommer fortsätta, han fortsätter hitta fel, och jag tror det är det man måste göra för att upprätthålla den här standarden på något sätt, alltså match efter match. En annan intressant grej, för om vi tänker och leker med tanken att Lukaku kommer ju tillbaka, ja, jag vet inte riktigt när exakt, men man kan väl anta kanske i, han möjligtvis kan dyka upp i december, jag har inte sett de senaste rapporterna kring hans skada. Men det fanns en situation när Hudson-Odoi, som ju faktiskt har spelat till sig en plats nu där i startelvan, tycker att han har gjort det bra i många matcher nu. När han kom på kanten med bollen, och det enda, alltså det man tänker att han borde göra är att hitta in till Havertz centralt som kommer löpande. Men han väljer att hålla i bollen i en extra sekund och sen spela snett inåt bakåt till Chilwell istället som kommer. Och Chilwell får ju till ett ganska bra avslut. Jag tror den tar på någon och sen så får Schmeichel tippa ut den till hörna. Men Havertz var ju ursinnig. Liksom, varför spelar du inte mig? Där tror jag att det finns en skillnad mellan Havertz och Lukaku. För Havertz är ju väldigt bra med det här att han har ett väldigt gott rörelsemönster. Och han gör ju mycket grejer också som jag tycker det känns som att Tuchel uppskattar väldigt mycket, för det är ofta när Havertz, jag tror att han är väldigt spelintelligent, han tar hela tiden rätt beslut enligt Tuchel, för att det är många gånger han liksom applåderar Havertz när det ser ut som att han gör en jätteenkel passning eller han håller i bollen i 3-4 sekunder. Det är nog sådana saker som Tuchel uppskattar väldigt mycket. Men hade Lukaku kommit löpande på den bollen när Hudson-Odoi kom på vänsterkanten, då tror jag definitivt att Hudson-Odoi hade lagt in bollen till honom. Så att lite skillnad där. Vi får väl se hur det blir när han väl kommer tillbaka.
Ligger mycket det du säger om Havertz där, att alltså, typ varje mål man ser Chelsea göra, så är det Kai Havertz som, han är ju inte inblandad i dem, men han är ju i någon löpning någonstans, han har öppnat någon form av yta, och där måste han väl känna på något sätt att han blir frustrerad för att han aldrig får, bara att han bara går omkring och liksom öppnar ytor åt folk hela tiden. Sen är ju det att hans absolut största styrka är just det här liksom Raumdeuter-egenskapen, den här liksom tyska yttydar liksom rollen som Thomas Müller liksom perfektionerade i Bayern München och gjorde det i en roll. Det är ju den Kai Havertz har, plus massa annat på sin palett också, som gör att han är så liksom upphausad och var så pass liksom, är en sån stor talang och så spännande spelare, att han kan allting. Sen har han nog blivit något sorts extremt mycket mer en yttydare än en liksom centralstriker i det här Chelsea. Men det måste ju vara lite frustrerande, eftersom han säkert också vill göra sina poäng, över att han inte får bollarna överhuvudtaget. Utan att det
jo,
mest...
men de, ja, de litar väl inte på honom. Eller att de kände väl att det är bättre att ge den här bollen till Chilwell istället. Större chans att göra mål. Nej, jag vet inte hur han tänkte, men jag kan bara tänka mig att det kanske ligger någonting i det där ändå. Men jag tycker också att Pulisic, när han kommer på, eller kommer in, så tycker jag faktiskt att han gör det bra också. Så att, ja, de har ju en del att välja bland Chelsea.
Verkligen. Från No Striker No Problem del 1 då till No Striker No Problem del 2, Manchester City mot Everton.
Palmer.
Ja, Palmer. Palmer var där och blev han noterad för en assist till slut där på Bernardo Silvas sista mål. Det är väl ett skott som styr på en back fram till Silva som han styr in. Jag vet inte om han fick assisten för det till slut. Men...
Nej, jag tror inte det var assist på de två assist eller på båda målen i andra halvlek. Alltså det var ju alltså Rodri där då såklart med sitt jätteskott, men jag tror inte att det var någon på...
Det är väl en potentiell fantasy-assist men ingen riktig assist.
Nej, men även om det vägs väl upp då, om det inte blev några assistpoäng för de två målen, så borde det vara dubbel assistpoäng för det Cancelo gjorde på Sterlings 1-0-mål. Herregud vad fin den bollen är slagen och så bra han är just nu, Cancelo, för det här laget.
Är det seriens bästa offensiva ytterback?
Ja, de är ju några stycken.
Ja, alltså, för sig, vi pratade om Reece James och Ben Chilwell precis också. Som, ja, det är sant.
Och som sagt, Reece James.
Ja,
herregud, ja.
Reece James ska nog hålla som etta just nu, och dessutom har ju som sagt då Trent gjort 9 assist på 6 matcher.
Trent också. Ja, jag somnar om.
Så att det finns några stycken som slåss om, men jag tycker håller nog med om att Reece James är den allra formstarkaste just nu. Han är inblandad i så.
De är ju bra på olika saker, de här spelarna. Det är det som är så häftigt med den här ytterbacksrollen, vad den har blivit, att det finns så många olika typer av offensiva. Det är inte bara att springa fram och liksom dundra och vara liksom tekniskt liksom snabb och tekniskt skicklig, utan det är så många olika sätt du kan vara en offensiv ytterback på idag. Ja. Att liksom i Reece James fall tycker jag nästan hans styrka är liksom också så här närvaron och liksom smartnessen att hitta rätt lägen i boxen och komma till sådana situationer och alltid vara närvarande. Trent med sin passningsfot och liksom quarterback, högerback, och Cancelo lite mer den klassiskt offensiva ytterbacken på ett annat vis liksom, med lite mer speed och den. Ja, det tycker jag är ganska häftigt hur det har utvecklats.
Han är ju jättetraditionell, är han ju dock inte. Han kan ju vara precis överallt.
Jo, men alltså traditionellt offensivt fladdrig ytterback, om man tänker liksom.
Det går att Makoto håller på Real Madrid här. Man har haft den här typen utan Marcelo ytterbacken.
Marcelo för mig är liksom arketypen av en offensiv ytterback. Du ska inte göra många hemåtmeter.
Det gör å andra sidan kan se.
Det gör han många, många fler. Det ska se.
Det kommer man inte undan med i Guardiolas lag, att inte bidra till försvaret. Nej, det är ju...
Däremot så har det ju märkt att alltså, Guardiola efter den här 0-2-förlusten med Crystal Palace, så har han ju återgått mer till traditionella yttrar, alltså som breddar betydligt mer än vad man kanske har gjort tidigare. Och det är ju det Sterling gjorde väldigt bra också där, när han liksom skapade ett hål där mellan Dini och Michael Keane, som de ju utnyttjade väldigt bra där, City. Och jag tycker nästan att det känns som att, om man tänker, eftersom att jag fyller år kring den här perioden, så minns man ju vissa matcher mer än andra, alltså just kring slutet av november. Och en av de matcherna förra säsongen blir det ju, det var alltså Tottenhams seger över City, som ju nästan blev lite av en...
Just det.
Ja, för då låg ju Tottenham väldigt bra till, alltså de ledde väl tabellen då, men det blev ju nästan lite som en katalysator för City ställ, för att det var ju efter det som Guardiola började skruva på grejer och inse att ja, men det här kommer inte hålla så som vi har försökt att göra nu. Han skruvar på några saker och sen helt plötsligt går de, vad var det, 21 raka matcher obesegrade eller vad det nu blev i slutändan, och så säkrar de titeln. Och jag tycker nästan det börjar kännas som att Palace-matchen, att den blev lite katalysator för den här säsongen, för att nu har det ju också märkt att Guardiola har skruvat på vissa grejer, och nu känns det som att den här glöden som City kan få ibland i vissa perioder, att den är tillbaka. Och då är de ju, ja, då är de ju riktigt farliga alltså. Och just det här också, att han kan spela Palmer från start. Ja, alltså det säger ju väldigt mycket också om ja, vilken otrolig bredd där är, och att han fortfarande liksom tänker på det här, och viktigt det är att ge de här unga spelarna speltid.
Mm. Och ett skadedrabbat lite formsvagt Everton, de kan ju nästan ställa ut skorna mot det här laget och veta att de vinner till slut. Sen att Rodri dundrar in en boll som han gör, det är ju bara luta sig tillbaka och njuta. Men sen Bernardo Silva-målet är ju mer ett resultat av att man dominerar, man har oerhört mycket folk i straffområdet och mycket avslut. Till sist så studsar bollarna in. Vi såg ju mot Manchester United hur när de dominerade matchen fullständigt, alltså 90 minuter dominans. Men det är i slutändan två stycken försvarsmisstag, det är ett självmål och sen en blunder från Luke Shaw som gör att de får de här två målen. Men det är ju så, har man den här dominansen, har man det här trycket in mot straffområdet, du behöver kanske inte ha den där naturliga avslutaren, den där Agueron som alltid sätter bollen om han nosar upp den någonstans i boxen, för att du vet att bollarna kommer liksom trilla in förr eller senare. Det går inte att stå emot det här trycket hur länge som helst.
Nej, och jag tycker att Palmer gör det ju hyfsat bra i den rollen.
Visst.
Alltså nu igår. Ja. Det funkar rätt bra. Det är ju helt fantastiskt också att de liksom byter in en ny 19-åring med 3 minuter kvar. Alltså vi, ja... Det säger ju, som sagt, det säger en del om vilken typ av spelare den akademin producerar. Och roligast är ju också att James McAtee som kommer in där, han kallas ju för Salford Silva. Och när man tänker på det så ja, det är ju såklart efter David Silva. Och så tänker man på att alltså, vilken typ av spelare som Phil Foden är, vilken typ av spelare Cole Palmer är. de på något sätt skapar samma typer av spelare. Alltså det är de här lite silva typerna.
Barcelona 2.0 när de producerade exakt samma spelartyp om igen.
Ja, jag undrar liksom hur går deras träning till? Alltså, hur kommer det sig att alla spelare blir den typen? Ja, de har väl fler såklart, men det är
mycket
rätt
övningar med boll tror jag.
Ja, antagligen.
Gissningsvis.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vidare då till No Striker No Problem del 3, nämligen Tottenham mot Leeds 2-1. Och där fanns ju en striker på planen, men Harry Kane har fortfarande en bit kvar till sin form. Däremot så hittade man 3 poäng genom, nu ska vi se vilka det är. Region gjorde det avgörande målet.
Höjbjerg
gjorde det första. Bollarna studsade lite rätt där. Till slut efter att Leeds faktiskt var det bättre laget under de första 45 och ledde ju rättvist fram tills de sista halvtimmen, 40 minuterna någonting, när Tottenham liksom kom in i handlingarna igen.
Kul för James att få göra mål också. Mm.
Rätt intressant att sätta Calvin Phillips på att punktmarkera Harry Kane. Det funkade ju ett tag. Det är typiskt sådär Marcelo Bielsa-grej liksom, att göra en sån typ av sak. Men jag tror definitivt att Antonio Conte, som ju avskyr att inte ha kontroll i matcher, han måste ju ha mått otroligt dåligt under den första halvleken. Men han var ju, det såg ju verkligen ut som att han firade ju så innerligt i andra halvlek, så det var nog så otroligt skönt att få till den där segern. Och han har inte förlorat än så länge i alla fall. Ju, så.
Nej, det var starka reaktioner på slutsignal från Conte. Han gick runt och han klappade alla i ryggen och han skrek högt. Det var riktiga scener.
Ja, men det är ju sådana scener du plockar in Conte för också. Det är ju sådana scener du ska ha då. Även en 2-1 seger mot Leeds mitt i serielunken liksom ska firas på det sättet. Du behöver ju den energin i Tottenham liksom. Ja. Så att, det där var väl viktigt på alla sätt och vis att få med 3 poäng. Mm.
Ska ju sägas också att Kanes skott på mål där efter 33 sekunder i den andra halvleken, det var ju deras första på 272 Premier League-minuter. Det säger en del också om hur det har sett ut i rent offensivt.
Vidare då, vi hade 2 stycken debutanter. Nu fick ju inte... nu tappar jag namnet här, Newcastle.
Eddie Howe,
ja precis. Fick ju inte göra sin debut då, med tanke på att han drog på sig covid-smitta lagom till sin första match då. En match som Newcastle till sist kryssade mot Brentford. Men Steven Gerrard i sin första match för Aston Villa tog sig an Brighton. Ganska tufft möte omedelbart. Och efter 2 sena mål då, Ollie Watkins och Tyrone Mings, lyckades Aston Villa bärga 3 väldigt viktiga poäng. Får man säga, i Steven Gerrards debut efter att Brighton fört mycket av spelet, men Villa ändå tagit sig till ganska mycket målchanser, Frida.
Ja, det var ju såklart otroligt skönt för Aston Villa, som ju har gått så väldigt dåligt den senaste tiden. Viktigt för dem att äntligen få en seger. Och det är lite speciellt ändå att det är just Ollie Watkins som kliver fram och drar in det där målet i 84 minuten. Gerrard var ju väldigt nöjd med det, att just det, han sa väl någonting i stil med att det finns inget vackrare än när en riktig striker kliver fram och drar in bollen på det sättet. Och det ligger väl kanske någonting i det, och Watkins är ju en av dem som har lidit ganska mycket efter att Grealish lämnade. Visst, alla har lidit av att han har lämnat, men jag tror särskilt mycket Watkins, för att de två hade ju sånt himla fint samspel där Watkins väldigt ofta drog sig ur straffområdet, så öppnar ju det upp för Grealish och tvärtom också. Så jag tror att Watkins har lidit lite grann av det, lite extra i alla fall, att han inte har Grealish längre. Så att det vore säkert skönt för honom att få igång målskyttet på riktigt igen. Skönt också för Tyrone Mings, som ju aldrig gör mål, att ju faktiskt få göra det efter den hösten han ändå har haft. Han är ju faktiskt satt på bänken och sådär, och har ju inte övertygat.
Verkligen
så
viktigt inte
för honom att visa sig här som den kapten han är.
Även seger för Dean Smith då, Villas tidigare trotjänare i sin nya roll för Norwich hemma mot Southampton igen. Viktiga, viktiga poäng för Norwich nere i botten, som har klättrat ifrån Newcastle längst ner.
Det här är jag faktiskt mest glad över kanske denna helgen. Jag gillar Dean Smith väldigt mycket, och vi var ju inne på det också, att han troligtvis kommer att passa väldigt bra in i Norwich. Och ja, man ser ju redan nu att det ger effekt i alla fall. Och en av de grejerna som han gjorde, det var ju faktiskt att plocka tillbaka Billy Gilmour, som hade hamnat i frysboxen under Farke. Och det var inte så konstigt, för att Dean Smith avslöjade ju också att när han var och scoutade Chelsea inför deras möte då med Aston Villa våren 2020, så var han ju såg då Chelsea-Liverpool i FA-cupen när Billy Gilmour var så himla bra. Och det enda han hade präntat ner i princip då bland sina anteckningar, det var Billy Gilmour, liksom ringat in namnet och tänkte att får man chansen att låna honom då tar man den chansen. Och ja, nu får han ju jobba med honom här, och Billy Gilmour var ju väldigt bra i den här matchen. Han är ju verkligen en riktig framtidsspelare, och jag tror det var skönt för Chelsea att se att han nu äntligen börjar få lite speltid. För det var ju det som var hela grejen med att de lånade ut honom, såklart. De vill ju liksom att han ska få speltid, och han ska kunna ta de där stegen som gör att han kan gå rakt in i Chelsea startelva så småningom. Så att en bra match för hans del. Även Cantwell var ju tillbaka. Det är en sån spelare som man inte riktigt har sett så där jättemycket av. Tyvärr för hans del, så han blir ju avplockad efter halvtid för Josh Sargent, och det gör ju faktiskt en del skillnad för matchbilden, tycker jag i alla fall. Så att ja, en bra start för Dean Smith helt enkelt. Ralf Hasenhüttl, som annars brukar vara, han brukar ju bara sänka tränare. Det är ju så ofta om man gör en match med sig 15 eller mot Ralf Hasenhüttl, och sen så får man kicken dagen efter. Det är lite en annan effekt här nu den här gången.
Alltså det är ju väldigt kul för serien, om inte annat Norwich ändå inleder med den här vinsten. Om man tittar på liksom laget, det är ett bra lag liksom. Det borde ju De borde kunna slåss om att vara kvar i det här.
Ja, samtidigt så vet du inte.
Det är ett bättre lag än det som jag åkte ur.
Det.
Ja, utan tvekan.
Absolut, det tycker jag också.
Men å andra sidan så finns det är fortfarande Newcastle, man ser Burnley här också. De kan man liksom inte räkna bort heller. Och sen är det Leeds. Man ser Bielsa och sen Watford. Jag vet inte vem som åker ut. Jag har ingen aning.
Man är helt nollställd där. Det liksom finns inget lag man känner bara solklart att de här kommer att ryka. Nej. Tycker jag, man tittar i bottenstriden just nu.
Burnley som kryssade mot Crystal Palace. Dubbla mål.
Galen match.
Dubbla mål av Benteke. Han hittat ett sådär stim igen. Han gör ju det.
man blir bara helt varm i kroppen att höra att Benteke är tvåmålsskytt, tycker jag. Liksom.
en gång vart fjärde år så hittar han ett rejält målstim.
Långsammaste nickmålet i historien från Wood också. Jäklar vad långsamt gick i den sekvensen.
Det är så jäkla mycket Burnley alltså.
Det säger ju också en del om Crystal Palace, för att är det någon svaghet man ska peka ut där, så är det ju defensivt, att de ibland inte är riktigt organiserade och faktiskt försvaga på fasta situationer. Jag tyckte lite synd om Burnley då här på slutet när Vidra får det här läget. De hade ju kunnat få in det där segermålet, och det var ju oerhört viktigt för dem att ta en trepoängare, men de får vänta ett tag till.
Vi nämnde Newcastle-Brentford också, 3-3. Sådär fantastiskt svängigt.
Nu är det lossna för Joel Linton. Nu är det lossna. nu är han igång.
Ja, men så här, tionde minuten, Lassell 1-0. En minut senare, Ivan Toney 1-1. 20 minuter senare, vad heter han? Rico Henry?
Vad heter han?
2-1 till Brentford. Några minuter senare, Joel Linton 2-2. början av andra halvlek, självmål för Brentford, 3-2. Och sen 10 minuter efter det, Alan Saint-Maximin 3-3. Alltså det är så här, det är precis sånt drama man vill ha. Det bara svänger fram och tillbaks.
Men Joel Linton som ju faktiskt var, han var ju bra i den här matchen. Men, alltså det han gör där på slutet, det är ju classic Joel Linton också. När han, alltså när Saint-Maximin bara ger honom bollen. Och Joel Linton ska ju bara, han ska ju bara dra in, nu kommer jag inte ihåg situationen till 100%, men han ska ju göra betydligt bättre ifrån sig det läget och halkar ju och liksom hela läget borta, annars tror jag ju nästan, hade han stått på benen där så tror jag ju faktiskt nästan att Newcastle hade vunnit den här matchen, men ja, om man ska se till då skillnaderna mellan Eddie Howes Newcastle jämfört med Steve Bruce, så är det väl att de är ju lite mer på ja, framfötterna eller på tårna, att de trycker upp lite högre, men det gör ju också att defensiven blir blottad, och den här defensiven behöver jobbas en del med den, så att det är inte konstigt då på något sätt att de släpper in 3 mål, och där måste man försöka hitta en lösning på något sätt, för att Brentford kom ändå in i det så pass bra, eller under stora delar av andra halvlek där så hade de ju också kunnat få in ytterligare ett mål, så att ja, det blir spännande att se vad Eddie Howe kan göra med det här laget, men att när man lyssnade på spelarna efteråt och sådär så verkar de ju positivt inställda till honom i alla fall, så att det bådar väl gott för Newcastles styrelses del, som väl absolut inte vill att de ska åka ur Premier League nu när de har spenderat en massa pengar.
Mm. En match kvar att redovisa den här veckan. Wolves vann mot West Ham, som tappade poäng här i kampen om att försöka hänga på då topp 4 efter sin fina seger mot Liverpool.
Wolves har smugit med.
Ja, de,
alltså
de
där, man har inte tänkt på det, men de är ju uppe där och liksom petar runt Europasträcken nu. Ändå. Och det har de gjort utan man överhuvudtaget har, ja, Frida kanske har tänkt på det tidigare, men jag har i alla fall inte tänkt på att de är med där uppe och petar.
Nej, men det är också mål av Jimenez igen, och viktigt såklart för dem att han fortsätter göra mål. Gjort några stycken den här säsongen nu, och att de har det där strikern som vi efterlyste i några andra matcher där. Det är ju verkligen det Wolves har nu igen, och det var ju tydligt under förra säsongen att det fattades under hans skadefrånvaro. Noterar också att Ogbonna då i West Ham ser ut att missa resten av säsongen. Och det är ju inte vad man behöver om man är West Ham och ska slåss på flera fronter och försöka klättra till en ännu bättre position kanske än vad man hade förra säsongen.
Nej, absolut inte. Och här såg de ju faktiskt, de kom inte alls upp i nivå eller så som vi har vant oss de senaste veckorna i alla fall. Så att ja, det är ju lite oroväckande det här med West Ham, hur länge de ska orka. Så att vi får se, de har ju Europaspel nu i veckan igen. Så
Ja, det är ju det där att är man West Ham och ska slåss på två fronter och inte har det, då den truppbredden som ja, storklubbarna har, då blir det svårt, och den här typen av skador kan få väldigt stor inverkan på säsongen, och Bonna är viktig för det där försvaret.
Fast sett till liksom gruppläget i Europa League så är det ju bara att alltså kasta in varenda reserv liksom som inte har sett dagsljus på ett tag in startelvan bort mot Rapid Wien.
För att bara vira in Antonio och Declan Rice i bubbelplast och förvara dem över, över veckan här. Sätter dem
de ska inte ens sitta på det där flyget. Alltså de ska inte ens vara i truppen.
Nej, det ska de ju faktiskt inte vara. Vi har fått en massa frågor såklart också. Vi kan börja med Adam Westfält. Han undrar, vad gör Leicester om Rodgers skulle lämna för United? Nu tror vi väl inte att det blir så, men det är ju ett av namnen som diskuteras.
Det är ju frågan vad Rodgers har för klausul i sitt kontrakt, för att det sägs att han har en klausul på 8 miljoner pund som klubbar kan köpa loss honom för, och att han får lov att prata med vissa klubbar, och att en av klubbarna som han kan få lov att förhandla med då, att det möjligtvis kan vara Man United. Så det är väldigt många sådana här för att det ska kunna ske. Jag vet faktiskt inte vad deras backupplan skulle kunna vara.
Är det nu Paolo Fonseca får sitt jobb? nu man dyker upp.
Det är nu
ja,
dyker
alltså
upp.
Vad för typ av tränare vill de ha in? Å andra sidan så har jag ju inga. Jag litar mer på Leicesters ledning än vad jag litar på Man Uniteds.
Det är
en del.
Det är du nog inte ensam om.
Att de, men jag har faktiskt inte, jag har inte ens tänkt tanken än på vem som skulle kunna gå in och ersätta. Men det lär väl tyka upp rykten ganska snabbt om det nu skulle vara så att det ligger någonting i att Rodgers vill till United.
Alltså det är intressant att veta om då United är en av klubbarna han får förhandla med. Vilka är klubbarna han inte får förhandla med?
Nej, men han får, det är ju ett par då har han ju sagt liksom, ja, och Man United, jag kan tänka mig kanske
City,
Big Six,
ah,
möjligtvis. Om de kommer och vill förhandla, då har jag tillåtelse att göra det.
Men om Newcastle gör det så är det nej. Liksom.
Känner jag Brennan rätt så har han skrivit in Real Madrid och Barcelona.
Det kan jag absolut tänka mig att de finns med.
han tror på sig själv.
Det ska man göra.
Jesper skriver, hur orimligt är det att Mané bara plockat på sig ett rött kort under sin Liverpool-karriär?
På tal om det vi pratade om innan, ja, energidryck och...
Det var ju ett minnesvärt rött kort när han sparkade Ederson i nyllet i matchen.
Just det,
Ederson
hade han har ju dobbar i ansiktet.
Dobbmärken i ansiktet resten av matchen.
flera veckor.
det var ju ganska klart rött kort.
Det får hela säga. Alla.
Annars brukar det ju vara sådana spelare som man tänker ska bli utvisade varannan match, brukar ju alltid få sina röda kort på något helt orimligt. Men här var det verkligen så här, det där var ett rött kort, punkt.
Ja, och det ska jag säga att just i det fallet så känns ju det mer som, visst att det var vårdslöst, men det var inte så, det var lite mer oturligt. Han gick efter bollen och de kom nära varandra och dobbarna hamnade där. Det är ju solklart rött såklart, men han har ju andra situationer då han bjuder på efterslängar och spelar fult också, för att han är ganska lätt att provocera. Vilket gör att han tappar huvudet ibland. Så ju mot Atletico Madrid hade ju verkligen det som strategi i den matchen, att de skulle få Mané på dåligt humör. Det slutade med att plocka ut honom i halvtid för att han inte skulle dra på sig det där röda.
Men apropå just det här med liksom spelare man blir förvånad över aldrig dragit på sig röda kort. Jag har inte Diego Costa något. Jag minns inte exakt vilka klubbar är, men det har ju något att han inte fått rött kort i något också, som man tänker att han borde blivit utvisad varje match.
Tror inte han hade ett enda rött kort för Chelsea.
Ja, då var det jag tänkte på. Jag tänkte att Atletico måste han ju fått något i.
Ja.
Någon gång.
Nej, men sen är det ju så här att visst, det är mycket, det kan vara mycket stök och lite eftersläggande, men han är ju inte... Det finns ju andra spelartyper än Mané som går in i väldigt mycket fler liksom 50-50-tacklingar med dobbar och så vidare. Så att jag vet inte vilka situationer det är ungefär i sin karriär han skulle haft rött. Däremot kanske han skulle haft fler gula kort än vad han har fått. Men han har också fått ganska många gula.
Och sen har han ju också ofta bytts ut relativt tidigt med gula kort, vilket gjort han kanske undvikit det röda, i och med att vissa spelare får ju ändå vara kvar med ett gult kort och sen tar de ett andra och så vidare.
Precis.
Så det ligger väl något i att han har ändå fått ett i alla fall.
Han har fått ett. Det var väldigt rött.
Mm.
Il Trumfo skriver, är Liverpool det nya Arsenal när det gäller skador? Kan detta ha med flytten till nya träningsanläggningen att göra? Wenger kollade väl allt från gräs till personal under sin värsta tid utan att hitta orsaken.
Så skadedrabbade är väl inte Liverpool att man ska dra en sån parallell, eller? Alltså man bortser från det där mittbackshaveriet.
Ja, men i år är det ju nästan ännu fler. Jag tror det är 10 A-lagsspelare som är på skador.
Ja, i och för sig, det är ju ett helt gäng. Men
jag vet inte ifall det är, jag tror både för Arsenal då och för Liverpool nu, det är liksom tillfälligheter som gör det. För titta på skadorna som är, så är det ju inte en typ av skada. Det har ju funnits sådana perioder när träningsintensitet till exempel ökar, men nu tränare kommer in. Så var det ju i när Klopp kom till Liverpool i början. Det var flera som drog baksida lår för att man förväntades ta ett liksom mer antal maxlöpningar in, liksom, ja, det förändrade liksom träningen och matchbilderna lite grann. Men jag menar, nu liksom Curtis Jones, det är en ögonskada efter att ha fått ett finger i ögat på träning. Harvey Elliott som fick fotleden urled liksom efter en olycklig tackling.
Det är ju inte de här, inte. Det är inte de här liksom muskelskadorna, det är inte de här liksom förslitningsskadorna sånt man ser på.
Nej, det är väl lite, James Milner har väl haft lite muskelskador och Firmino också visserligen.
Men det, det är några, men det är inte att du har en hel trupp som är, nu nej, drar jag samma, en liten.
Och samma sak förra säsongen, jag menar Van Dijk var ett korsbandsskada efter en tackling. Thiago var ju också efter en tackling på knät. Joe Gomez, alltså så här, jag vet inte, jag tror att det är mer tillfälligheter än att det är något med nya träningsanläggningen i alla fall. Så kan jag säga. Fredrik Gustafsson skriver: Dennis för 3,6 miljoner pund, en av de bättre värvningarna i transferfönstret. Det får man väl säga att det är, för de pengarna.
Ja, alltså onekligen, det har börjat jättebra. Notera någonting intressant med hans målfirande här, när han körde liksom slita av sig tröjan firandet mot United. Mm. Men han hade ju också en av de här, vet inte om man kallar det sport-BH eller man ska säga, de här liksom träningsgrejen under.
Som de har nu för tiden.
Ja, han slet ju av sig den också liksom. Det tyckte jag var nytt. Liksom dubbla kort på det.
Det tycker jag man ska göra. Ska man ändå ta av sig tröjan, då ska ju fan sport-BH av också.
Ja, det tyckte jag var lite...
Om man är kille, för att säga, det är inte ett krav vi ska ställa på alla fotboll.
Vi ska nog inte ställa ett krav överhuvudtaget, bara slita av sig kläder kanske, men
det är ett väldigt märkligt målfirande just att ta av sig kläder.
Vi har diskuterat det här förut.
Ja, jag vet inte vilken situation man skulle bli så glad att man spontant sliter av sig ett klädesplagg. Ja,
du sa ju liksom euforin på en dödsmetallkonsert, minns ni?
Ja, precis. Det är ett sånt tillfälle då det har hänt. Ja. Det är väl någon slags euforisk reaktion, plus att man är väldigt varm och svettig. Ja. Så kanske, jag vet inte.
Det var intressant i alla fall, tyckte jag. Ja. Det målfirandet.
Jag tycker att vi har rapporterat för lite om de här kallar det för sport-BH, men vad är det för någonting? Alltså det sitter väl typ så här GPS. Nej, och grejer. Och
exakt.
Ja, det är GPS och pulsmätare och allt sånt där. Jag hade velat se ett långt dokument om all data de får ut av att springa. För jag tycker det verkar lite obekvämt att springa runt med sånt där.
Jag skrev ett sånt dokument om damlandslaget under VM 2019 och om allting de mäter. Och de har ju på sig dem under träningarna också. Och det är ju för att kunna luska ut om en spelare är i riskzonen att skadas eller sådär. Så kan man ju se det på hur mycket man har belastat kroppen. Och, ja, det är ju väldigt effektivt.
Det mäter väl puls och allt möjligt liksom. Och ja, rakt igen.
Ja, allt. Mm.
Ja. Inte på Emmanuel Dennis efter 90 plus 6, för då hade han slitit av sig det.
Också intressant att göra det i 90 plus 6 när det är ju ett 4-1 mål liksom. Men ja, det är en annan fem. Ja.
Hörrni, det var allt vi hann den här veckan. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Makoto och Frida, tack för att ni var med. Sportbladets Premier League-podd är såklart tillbaks om en vecka igen med nya matcher. På återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Som.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mason.